Nu står jag utanför Kvarnhjulet, en fantastisk, vacker och varm junidag. Och här i Tyresö är det den stora trygghetsdagen. Det är ett samarrangemang mellan Socialdemokraterna i Tyresö, PRO i Tyresö och ABF. Och här kommer det vara ett antal seminarier och det strömmar nu folk in till lokalen. Det är nämligen från ett arrangemang som är i 4 timmar med bland annat kommer då finansminister Magdalena Andersson hit. Hon är på plats här redan sett där inne. Jag ska gå runt här lite och berätta för er vad det är för arrangemang som ni har missat, ni som inte kunde ta er till den här stora trygghetsdagen. Och både Socialdemokraterna och ABF och PRO är medlemmar i Tyresö närradioförening. Till och ni en annan förening så får ni gärna se till att Tyresradion även är där och sänder. Alla föreningar i Tyresö kan sända på Tyresradion. En av seminarierna heter Föreningsliv och trygghet. Och där kommer Robert Frinell som är vad då?
Kanslichef i Tyresö FF.
Ja, och Tyresö FF det är en av våra största föreningar i Tyresö.
Ja, precis. Det är en barn- och ungdomsförening med 1500 aktiva som spelar fotboll.
Och jag tycker det är så kul, för jag lyssnar ju nu ganska mycket på sportprogram nu på Tyresradion tack vare en. Det är faktiskt din förtjänst att Niklas Wennergren sänder sportradio. Vet du varför?
Nej.
Därför jag försökte göra ett program om sport. Jag fattade inte ens vad nummer 10 betydde. Och då gick jag till Niklas och sa, vi måste få någon som är bättre. Och då började han sända radio. Ja, men trygg.
Då måste jag passa på då och ge en ros till Niklas, för han gör ett fantastiskt jobb.
Ja, och du och Niklas kommer bland annat prata nu, diskutera trygghet och föreningsliv. Vad tror du att det ämnet, vad kommer ni diskutera för någonting?
Jag tror att vi kommer att diskutera hur föreningslivets roll i samhället och hur vi kan förbrödra ytterligare. Alltså att vara med i en förening skapar ju en trygghet, en bra uppväxt för de som är med.
Ja, och för killar och tjejer som kanske inte älskar skolan bäst så är fotboll till exempel alltid bra att hålla på med, eller hur?
Ja, alltså all idrott. Hela föreningslivet, oavsett egentligen vad man håller på med, så skapar man ju starka band, och inte minst inom lagidrotter då, eller andra liknande verksamheter. Ja. Så frågan är hur kan vi bli fler? Ja. Till exempel, vi har ju PRO, hitta samverkan mellan ungdomsverksamhet och annan verksamhet då, som samlar äldre människor. För så länge man är man kompisar så känner man ju en trygghet med varandra.
Ja. Och det är en fantastiskt bra integrationssätt också, eller hur?
Ja, absolut. Ja. Idrotten har stora möjligheter.
Nu kommer han vi pratar om. Nu hittar jag Niklas Wenningen. Du ska också med och diskutera. Vet du vad? Jag har just gett Robban här cred för att det var tack vare honom och mitt urusla program om idrott på Tyresö som du tvingade sig att börja sända radio.
Ja, där var ju botten nådd så att säga. Ja. Jag var tvungen att kliva in där.
Var det på grund av att jag var med?
Nej, ni var båda två. Ja, okay. Jag minns faktiskt inte att du var med, Robert.
Ja, jo, men en kort snutt där fick jag med. Ja. Det var Robert som såg till att jag kom dit ner och inte fattade det här med nummer 10. Men, Niklas, Nille kallas det också av de som känner dig bäst. Ja. Vadå trygghet och idrott?
Ja, men idrott är ett av de bästa sätten att integrera folk i samhället. Barn som känner sig utanför i skolan, hittar en säker roll i sitt idrottslag eller vad det nu än må vara, eller i sin sport. Folk som kommer från andra länder, fotboll till exempel, universellt språk.
Ja. Alla kan sparka på en boll menar du?
Kom det folk från yttre rymden så skulle vi kunna lira fotboll med dem i alla fall.
Snack om integration. Vet du vad, nu måste jag gå vidare för det finns ingen stoppknapp på Niklas. Han är avundsjuk för att det är jag som håller i micken.
Just precis, och för att du får redigera.
Ja, tack. Nu ska ni få höra lite av det seminariet där Niklas Wennergren, som både är alltså radioprofil som ni förstår och fritidspolitiker och väldigt aktiv när det gäller idrott i Tyresö. Och där Robert Frinell, som ni just nu hörde, också var med i diskussionen. Och den tredje personen som var med, det var Johan Storåkers. Och han är kommunalråd och ordförande i Stockholms friidrottsförbund och är liberal och diskuterade. Så vi hamnar direkt in här i en diskussion.
Svenska liksom kärn, vi var inne lite på svenska idrottsmodellen och den är ju också att elit och bredd hör ihop. Så det finns ju många exempel på hur folk har fått kraft också, förebild.
Det finns ju också, det dyker ju upp såna här nya föreningar eller nya klubbar som inte är så officiella. Det är väl ett nytt tecken. Folk som gillar att träna men inte kan betala 500 spänn i månaden för ett satskort. Och man vill göra det själva, man är 40-50 stycken. Man vill involvera även i de förslag som jag har blivit presenterad. Alltså att man även tar med rullstolsbundna eller äldre, folk som har svårt att gå och så vidare. Att de också är med på sina villkor. Man kör det här 2-3 gånger i veckan. Och tyvärr så är det här, där är vuxna människor och vi har väl som regel, rätta mig om jag har fel nu, men vi har väl lite som regel. Jag kommer inte på vad det heter. Nej, jag ska. Vi har lite som en regel här i den här kommunen att vi inte ska stötta vuxenverksamhet. De kan betala för sig själva. Men det här är människor som inte kan det. Och sådana här föreningar skulle vi behöva fler av. Det här är en enormt bra initiativ. Man pratar, de här personerna som jag pratar med, de pratar om att gå ut och promenera med äldre som de facto känner sig otrygga och kanske ger sig ut i skogen själva. När man är bortåt 80-85 eller något sånt där. För det är inte, det kan vara en otrygg miljö det också, även om det inte är stadsmiljö. Men har man någon med sig som ser till att man inte står på öronen eller fastnar i leran eller något sånt där, så är det ett bra alternativ. Och de här föreningarna eller grupperna eller vad man ska säga, de lever ju sitt lilla liv och utan stöd någonstans ifrån. De tror jag vi skulle jobba ännu mer med.
Kan det finnas en svårighet i just den här föreningsformen? För jag tänker att det är ändå lite byråkratiskt att driva en förening. Man måste ha årsmöte och stadgar och så vidare och så vidare, en styrelse. Kan det vara ett problem?
Absolut. Det är den balansen jag har försökt vara inne på. Men det, så är det. Alltså, det är en stor utmaning för svensk idrott. Alltså. Att å ena sidan hålla kvar vid styrkan i folkrörelsen och andra sidan, precis som du säger, inte bli för byråkratisk, inte bli för krånglig, för att använda ett mer vardagligt uttryck. Och det är ju många som tycker det, att de älskar att spela fotboll och organisera fotboll, men det här med stadgar och årsmöten och så. Men samtidigt, om vi ska ge samhällsstöd, kräver vi lite ordning och reda, och då måste vi hitta en avvägning, och det är en stor utmaning.
Jag tänker helt enkelt att man, men vi har etablerade föreningar som har ordning och reda och stadgar och hejfadrullan. Jag känner så här, det enklaste man skulle kunna göra det är att de här grupperna eller småföreningarna vänder sig till de föreningarna och ber att få bli en del av dem på sina villkor. Och ja, man får väl helt enkelt, man får väl sköta sig själva lite grann, men att man lever under deras paraply.
Okay.
Och kopplade kan man säga att idrotten har en egen studieorganisation, SISU idrottsutbildarna, som hjälper till med sånt.
Hur tänker du kring det?
Det är ett fantastiskt förslag. Det är, som jag sa förut, så det är ju en stor utmaning nu för hela föreningslivet, hur vi ska tackla samhällets krav på hur vi ska funka. Vilka ska vara med? Som jag sa, vi är väldigt traditionsbundna. Vi pratar jättemycket om barn och ungdomar och så. Men samhället består ju av betydligt fler individer än så som behöver röra på sig. Så hur ska vi forma oss och var ska vi vara någonstans? Och ett jättebra exempel på verksamhet som börjar komma igång nu runt om i Stockholm, det är ju gåfotboll.
Där kan man få börja spela det?
Nej, men alla, det är det som är finessen, alla kan vara med, men man får inte springa.
Nej.
Men alltså, det är ett jättebra exempel på att man nyttjar anläggningarna lite mer effektivt för om målgruppen är äldre, till exempel pensionärer, så har ju de tid på dagarna när barn och ungdomar går i skolan. Och att få in, att bredda liksom medlemsstocken, att vi kommer tillsammans och blir en del av en gemenskap, skapar ju en enorm trygghet i igenkänning. Man blir vänner, så att när man rör sig i samhället så känner man varandra. Mm. Och det tror jag kan bidra väldigt mycket till en känsla av trygghet.
Johanna, får man ställa en fråga?
Absolut.
Jag tänkte på det här med hur pass mycket upplever ni att det, så att säga, det får de formella kraven på föreningarna. Är de tunga eller är de lätthanterliga? Alltså den här delen som så att säga, på något sätt samhället ställer krav på att man ska få hyfsad tillbaka eller inblick i verksamheten. Om man nu ger stöd så vill man ju veta att det funkar. Alltså hela det här som vi pratar om med årsmöten och så vidare. Är det en stor problem?
Nej, inte för... Nu är jag verksam i en idrottsförening. Mm. Och jag är anställd, så det är ju liksom mitt arbete, dagliga arbete. Mm. Så när man har en sån ekonomi så att man kan hantera frågorna med att anställa folk, då vill jag påstå att det är tvärtom. Det är en trygghet. Alltså det ger oss en trygghet i att vi uppfattas på ett seriöst sätt. Men jag kan förstå, alltså om man är ett gäng ungdomar eller ja, vilka människor som helst som ska försöka sätta sig in i hur det här funkar, så ja, då kan det nog bli ganska krångligt. En jämförelse är min mor som är engagerad i en brukshundsklubb, och de har ingen anställd och får sköta allting ideellt, och de befinner sig i en situation där de inte orkar just nu, så att det beror nog på vad man liksom är sprungen nu. Men jag upplever att det är en form, ett kvitto, ett bevis på att man sköter sig. Ifall man gör det, då får du ju bidrag och du har en bra relation med kommun och stat och SISU till exempel.
I grunden så är det nog rimliga nivåer på kraven idag, men det är samtidigt ett problem. Alltså svensk idrottsrörelse är en självständig folkrörelse, och det har ju gjort styrkan på något sätt. Men det har ju också gjort att man har skött sig själv rätt mycket. Nu börjar vi gå, ja, nu blir det lite akademiskt här, men vi har ett slags implicit kontrakt mellan det offentliga och idrotten, där man har ömsesidig respekt för sina roller och båda har formella överenskommelser men också en ständig dialog. Och nu börjar det gå lite mot att samhället ställer högre krav så för att få stöd. Och jag tycker i grunden det är rimligt, och men det självklart måste vara en balans, och speciellt i det här landet där det är en självständig folkrörelse. Många andra länder sköts liksom idrotten av det offentliga eller kommersiella eller skolan, men här är det då föreningsliv och så vidare. Så jag tycker som sagt att det är på en nivå som vi kan försvara. Sen är det, alltså, det här är ju många överenskommelser inom kommuner, och det kan ju skilja mellan 290 kommuner i vårt land också. Men det är samtidigt en utmaning, för att kommer det här fungera om 10, 20, 30 år, och de nya som ska bygga upp föreningar och så vidare, det är inte självklart, och det kräver någon ständig dialog. Och kanske, om jag nu får sticka ut hakan lite, att, som vi var inne på, man kanske får diskutera nivåer. Alltså, jag upplever också det där. Alltså, vi har Sundbergs IK fotboll, det är en sektion i och för sig inom Sundbergs IK i min hemkommun. Men de har ju 3 anställda och ja, det är liknande Robertsförening och så. Men sen har vi kanske en förening med en eldsjäl. Och sen bara, ja, är det inte så mycket mer. Det är det som bygger upp hela föreningen. Där kan man diskutera då, ska vi ha samma stöd eller bidragsregler för båda dem?
Några publikreaktioner efter seminariet kommer här. Här står det Liberalerna på en person. Vem hittar jag här?
Thomas Sundblad.
Du är aktiv inom kultur- och fritidsnämnden också.
Ja, det stämmer. Ja.
Hur var den här diskussionen, tycker du, om trygghet och idrott?
Jo då, den var intressant. Det finns inga jättekonkreta lösningar på någonting egentligen. Det gäller att jobba vidare och få fram någonting i slutändan.
Var det någonting där som var nytt för dig som du tänkte? Fick någon tankeställare?
Ja, lite det här med Robert sa lite om gåfotboll. Och hur vi kan då aktivera de som kanske är mellan 30 och 65 eller egentligen äldre också. Som skulle kunna vara intressant. Att man blir aktiv och man behöver inte vara... Alltså, idrotten har ju att det har alltid varit en elit ju äldre upp man kommer, och det är det vi ska försöka motverka.
Är någonting ni kommer diskutera i kulturfritidsnämnden?
Oj, ja, det pågår hela tiden. Ja. Bland annat med alla spontananläggningar vi bygger och allting sånt också. Så det finns ju en tanke. Sen så vilken metod vi använder i slutändan, det är väl det som vi kommer behöva diskutera.
Mm, tack så mycket. Hej, det är Susanne Rånström. Vilket seminarium lyssnade du på?
Jag var och lyssnade på idrott.
Ja. Mm. Och vad tyckte du om det?
Det var bra tycker jag. Det var inte så många som var och lyssnade, men det var väldigt bra diskussion tycker jag att det var. Ja. Med att man pratade om hur man kan involvera äldre mer i idrotten tillsammans med barn och unga.
Precis, och det gick ju tre seminarier samtidigt så att folk prioriterade kanske den stora salen.
Ja, precis. Ja. Så.
Vad tänker du gå på nu då?
Jag har inte riktigt bestämt mig, men eftersom att jag själv har funderat på det här med bygga tryggt, alltså trygga bostadsområden när man bygger och planerar, så jag tror att det blir det jag ska gå och lyssna på.
Okay, cool. Mm. På den här stora trygghetsdagen så var det flera seminarier som gick parallellt, så jag gick bara in lite grann och bandade det jag hörde. Och ett av de andra seminarierna hette Trygghet och skolan, och där var det bland annat Katarina Sparvart som är lärare på Nyckelskolan och vice ordförande i Lärarförbundet Tyresö. Det var även Daniel Färm, han är chef för Tankesmedjan Tiden, och David Westius som är gymnasielärare och även ställer upp för Socialdemokraterna till kommunfullmäktige. Och den som ledde diskussionen var Ingela Karlsson.
Vi behöver ha ordentligt mer resurser på varje skola. Sen när vi pratar invandring så här i Tyresö så är det ju så att i Tyresö så har ju mestadelen, vi har ju fått väldigt många nyanlända till Tyresö, framförallt den här terminen, så har ju i princip alla hamnat på två skolor. En för de yngre och en för de äldre. Det är Nyckelskola och det är Nyboda skola, i princip alla hamnar där. Varför ser det ut så? För att de andra säger att det är fullt. Plötsligt är det fullt i deras klasser. Så det är de två som har plats kvar. Jag ska inte säga att det leder absolut inte till en otrygg skola, för det gör det inte. För många av de här nyanlända är sjukt motiverade och vill verkligen nå bra resultat. Men att få ett barn som inte kan ett ljud svenska kräver lite mera. Man måste förbereda lite mer. Man måste ta hand om det barnet på ett annat, helt annat sätt. Det vill säga resurser tas ifrån övriga elever. Alltså det blir så otroligt ojämlikt när vissa sitter med så många med så mycket behov och andra, vissa skolor i Tyresö har knappt någon nyanländ. Varför ser du så? Det måste vara ett politiskt ställningstagande till att man inte fördelar jämlikt i Tyresö.
Och Daniel verkar vilja kommentera, men du viftade i alla fall lite.
Du vill ha tips på ett parti som faktiskt satsar på andra. Det finns ett som har den här färgen då, som faktiskt föreslår, och det gör faktiskt, om jag ska vara helt ärlig, ett par andra partier också. Lärarassistenter, som ju blir en delvis ny yrkesgrupp som just syftar till att avlasta lärarna från de andra, de här röda arbetsuppgifterna, så att de kan fokusera.
Sen får vi se bara då, när det gäller lärarassistenter, ungefär som vi ser med, när det gäller elevassistenter i dagsläget. Absolut, vi får in en elevassistent som 19 år fyllda och gått ut gymnasiet.
Och så tar mycket tid och arbetsleda.
I stora delar handlar det om att läraren får ytterligare en elev i klassrummet. Och jag är livrädd för att en lärarassistent blir samma sak. Vi får in en person som inte vet vad den ska göra. Alltså blir läraren en arbetsgivare och den också, samtidigt som man ska ta hand om barnen. Man måste fundera på hur det ska gå till.
Jag håller med. Det där är en rimlig farhåga, och den har lyssnarna märkt från det andra lärfacket också. Det är rimligt att lyssna in den och säkerställa att det inte blir så. Du nämnde också det här med att alla skolor eller nyanlända elever hamnar koncentrerat på ett par skolor i varje kommun, eller de kommuner som tar emot flera. på samma sätt som under den här mandatperioden har genomfört en lagförändring som kräver att alla kommuner tar emot sin beskärda del av nyanlända, både vuxna och barn som kommer hit, så tycker jag att det vore högst rimligt att ställa samma krav på varje skola att ta sin andel av de nyanlända. Det finns ingen anledning att man i samma kommun ska ha, för segregation kan ju både vara mellan kommuner, mellan landsdelar, men också inom en kommun och för den delen inom en skola också. Men, och det där tror jag är otroligt viktigt första steg. Så det skulle jag gärna se att Socialdemokraterna drev nästa mandatperiod, att man faktiskt tog en sån tydlig ansvarsfördelning på samma sätt som man gjorde mellan kommunerna, nu också mellan skolorna.
David, ytterligare en sak som vi har lagt fram lokalt här, vi pratar om lärarassistenter, men sen tycker jag det finns en grupp, och det, jag vet inte om det kanske blir extra viktigt på gymnasie- och högstadienivå, men att införa vad man kallar för professionella mentorer. Det har testats på en rad olika skolor. Alltså det är en väldigt tuff arbetsuppgift för många lärare, förvisso jätterolig och stimulerande, men kan kräva ofantligt mycket tid. Är ju också det som man kallar för mentorskapet. Förr i tiden hette det väl klassföreståndare. Men man ska ju vara den här kontakten med eleven och med vårdnadshavarna och så vidare. Och det kan vara en arbetsuppgift som kan sluka hur mycket tid som helst egentligen. Och verkligen skapa stress. Och där skulle jag önska att man tillförde resurser så man kunde anställa personal som jobbar helt med de uppgifterna. Det finns på många håll redan nu i landet att man har jobbat så. Och det kan avlasta lärarna från en väldigt tung arbetsuppgift. Framförallt om man är på skolor som har trygghetsproblem till exempel. Mm. Eller på många ungdomar som inte mår så bra kanske så av olika skäl. Så det är något som vi tar upp här lokalt bland annat.
Bara flika in en annan trygghetsfråga, det är ju också, och kopplat till professionen, det är att professionen också ska få möjlighet att ingripa. Idag är det väldigt många lärare rädda för att avbryta ett bråk som uppstår exempelvis för att man kan bli anmäld för att man har tagit det för hårt. Det finns ju exempel på lärare som har blivit avstängda för att man har brutit upp ett bråk mellan elever. Och så kan vi inte ha. Vi måste ju kunna ha en lärare som faktiskt kan lösa konflikter som uppstår. Inte för att det är den primära arbetsuppgiften för en lärare, men om det uppstår så ska man i alla fall känna att man har den rätten att kliva in och bryta upp ett block.
Du tog upp det här med tvålärarsystem och du tog upp det här med elevassistenter och så. I Södertälje där jag kommer ifrån så har vi stor framgång då med tvålärarsystem. Exempelvis i Ronna skolan som har stora utmaningar då. Ja, en kommentar kring
det. Jag ska inte säga att det är så, jag vet inte om det är så. Jag tror också på tvålärarsystem mot att det är två kompetenta lärare, utbildade lärare. För att det är egentligen vår stora utmaning idag, att vi jobbar med så otroligt många outbildade, vilket gör att det blir ganska tungt. För då får man ta den biten också. Men vad jag tänkte på också, lite fara, nu vet jag inte om det är så. Det jag har hört är att när man inför tvålärarsystem, då tar man istället bort stödfunktionerna för att ha råd med två lärare. Och jag vet inte om det är rätt väg att gå, för stödfunktionerna behövs också. Så att därför, det behövs mer pengar till skolan, jag tror också på tvålärarsystem, men inte mot att man tar bort stödfunktionerna.
Nej, men jag först skulle bara kommentera skolsegregationen. För den, när man pratar om segregation så brukar man tala om två områden. Det är bostadssegregation och skolsegregation. Och skolpolitiker brukar alltid skylla på bostadssituationen och bostadspolitiker brukar alltid skylla på skolsituationen. Men vi måste komma bort från det där och ta tag i både bostadssegregationen. Men vi som jobbar med skolfrågorna, vi får liksom inte hålla på och bara kasta bort eller kasta vidare svarta petter, utan ta tag i skolproblematiken. Och det gör vi bland annat genom att reformera skolvalssystemet. Vi måste vara beredda på att närhetsprincipen ska gälla i de lägre årskurserna. Men när man kommer upp i något äldre årskurser, då måste eleverna faktiskt vara beredda att ta sig lite längre bort i en kommun för att man ska få till de här blandade elevgrupperna som är ett övergripande mål. Sen när det gäller tvålärarsystemet, det stora utmaningen är ju idag har vi inte ens ett enlärarsystem. Därför att som du Katarina sa så klokt så är väldigt många som undervisar inte behöriga lärare. Och då måste vi också faktiskt ta vårt ansvar som parti. Det var inte jättemånga distriktsårskongresser sen. Jag tror att du satt ordförande då, Ingela. Då var något kommunalråd som ville att vi skulle luckra upp de här kraven på att man verkligen skulle ha behöriga lärare. För de hade någon så himla bra slöjdlärare som inte var behörig. som ni vill ha kvar. Det går inte. Vi måste hålla fast vid behörighetskraven, annars så kommer hela arbetet med att uppgradera läraryrket att urholkas. Det är ett långsiktigt arbete. Men när vi har nått dit, att vi får ett enlärarsystem, då tror jag att vi ska börja jobba mot ett tvålärarsystem också. Då, det hänger ihop med att höja attraktiviteten på yrket. Det är ett långsiktigt arbete, men det behöver vara tydliga med inriktningen, tror jag.
Här Tyres, hur ser det ut med outbildade lärare? Visar alla skolor upp vilka som har outbildade lärare på tjänster? Eller var kan man se det någonstans?
Vet politiker det?
Kommer politiker, det, vet, det har jag ingen aning om. Men jag vet att varje rektor ska anmäla hur många obehöriga man har till. Så på tjänstemannanivå ska det vara välkänt hur det ser ut. Sen hur ärlig man är med det. För ibland kan man tycka att ja, men, vi kan ta... Vi har en behörig slöjdlärare, men just nu undervisar han i matematik. Men han är behörig, så allt så är han behörig. Kanske inte för det han undervisar i, men han är behörig. Så där, ungefär, så ser det ut.
Generellt sett är friskolorna sämre på att ha hög andel behöriga lärare. Och det hänger ju också ihop med att det sättet man skapar det här överskottet som man sen kan ta ut vinst på, det är framförallt genom att hålla ner lönekostnaderna. Och behöriga lärare kostar generellt sett mer än obehöriga lärare. Så att jag skulle gärna se att man införde någonting typ ett lärarkostnadsmått, så att man inte kunde använda friskolesystemet för att bidra till lönedumpning eller hålla lärarlönerna nere.
Jag tycker lokalt att det är viktigt. Här driver vi det. Att skolan måste få kosta. Det finns ingen genväg till det. Det går inte bara att säga att man kan jobba på ett annat sätt. Det är det värsta jag vet när någon säger så. Det går inte så. Det måste få kosta. Man måste vara beredd att höja skatten lite. Och det vill vi göra och rikta det rätt in i skolan. För det behövs sådana förstärkningar där. Vi måste bli bättre på att hantera ungdomarna med neuropsykiatriska funktionshinder. Där måste vi höja kompetensen. Det kommer att kosta. Lärartätheten måste bli mer. Fritidspedagogerna måste in. Det, måste bli... det är en stor grupp man måste stärka upp som ibland blir bortglömd. Och också som sagt satsa på att rusta våra lokaler och vidareutbilda vår personal. Det kommer att kosta pengar. Men det kommer att förbättra skolorna på sikt.
Ett seminarium som drog väldigt mycket folk, det var det som hette Trygghet på arbetsmarknaden. Det var med Vanja Lundby-Vedin, före detta ordförande för LO, och Linda Palmetsoffer. Hon är första vice ordförande i Handelsanställdas förbund.
Jag tänkte börja fråga, är det någon av er som har någon anknytning här till Tyresö?
Ja, jag har det. Jag har, min pappa är född i Tyresö och så jag har tillbringat mycket tid av min barndom hos farmor och farfar på Högalidsvägen 25 i Holmviken. Eller Höglin, inte Högalid, Höglidsvägen.
Jag har ingen direkt Tyresö-knö, det har jag inte. Men jag är född och uppväxt i Värmdö kommun, så att, på så sätt så kan vi känna att vi hör ihop.
Era första jobb då? Vad var era första jobb? Linda?
Mitt första jobb var på Domus i Gustavsberg.
Och där jobbar du?
Där började jag jobba när jag gick i skolan. Och sen så jobbade jag där. Jag jobbade extra på lov till att börja med. Och sen så blev det lite mer och jobbade efter skolan. Sen när jag gick ut gymnasiet så fick jag ett vikariat där. Och sen var jag arbetslös en liten kort stund, men fick en tillsvidareanställning så småningom och jobbade sen där fram tills dess att jag började jobba på Handels.
Ja. Vanja, ditt första jobb?
Ja, mitt första jobb, då skulle man kalla sig barnflicka ett halvår. Men barnflickan fick ta hand om två barn, städa radhuset, laga mat till familjen, diska upp på morgonen därpå när de hade lämnat allting efter middagen och... Ja, det var verkligen ett helt jobb. Men det kände jag ändå inte riktigt som första jobbet, utan det var nog det när jag klev in på Högdalens långvårdssjukhus knappt 17 år gammal och frågade, finns det jobb? I augusti 1969. Och sen blev jag kvar i vården tills jag blev fackligt engagerad på heltid.
Är det någon av er som har varit, du sa där en kort stund att du hade upplevt arbetslöshet. Ja. Har du...
Nej, jag gick in i arbetslivet en tid när den offentliga sektorn byggdes ut, så det man bara skrek efter kvinnor som skulle kunna jobba i vården. Så på det sättet så har jag inte upplevt arbetslöshet själv, men jag har haft, båda mina barn har ju i olika tider varit arbetslösa till exempel, och andra också i min närhet, så jag har ju känt den nära på.
Lina, du kan väl börja berätta lite grann vad du menar nu med, vilka utmaningar som finns och vad det är som inte är tryggt helt enkelt på arbetsmarknaden?
Ja, frågan är vilken ände man skulle börja. Jag kan säga då Handels, som jag då representerar, vi har ju en ganska stor del av våra medlemmar som jobbar deltid. 70% av de anställda inom detaljhandeln jobbar deltid. Vi har också ungefär 30% inom detaljhandeln som jobbar visstid. Det vill säga man har en tidsbegränsad anställning. Så att det i sig visar väl på att det är inte 100% i trygghet. Det som har uppdagats nu de senaste åren, det är väl just att även de som har känt sig trygga, det vill säga de som har en tillsvidareanställning på heltid, inte riktigt längre kan förlita sig till att den där tryggheten är på riktigt. Så att på så sätt så skulle jag vilja säga att otryggheten har ökat för alla.
Ja, Vania, kan du ge oss en lite historiskt perspektiv? Har det alltid sett ut så här på arbetsmarknaden?
Nej, det har det ju inte gjort. Jag tänker då, jag berättade att jag började på långvården när jag var knappt 17 år gammal. Och då hade vi delade turer och vi hade deltidsanställda. Och vi kämpade ju mycket för att dels få bort ofrivilliga deltider, få bort de delade turerna. Och det fick vi bort. Så vi såg ju hur vi lyfte fram. Och man kan säga, det låter ju som jättelänge sedan, men det som präglade den tiden och som inte gör det idag på samma sätt, det var att det som var problem för mig som individ var ofta sånt som man sen kunde omvandla till kollektiva problem. Att om jag fick ont i ryggen för att jag hade en hård arbetsmiljö, ja men då tog vi kamp för bättre lyftanordningar till exempel. Det fanns ju inga taklyftar på den där tiden, utan det var ganska tufft. Idag så är det ju också så att förutom att vi nu är tillbaka med delade turer och många ofrivilliga deltider, så är det liksom så mycket som ligger på individen. Och det tror jag är så här verkligen stor förändring. Att om jag får ont i ryggen så ifrågasätts det, kanske är det så att du inte har tränat tillräckligt mycket eller är du lite överviktig. Alltså det blir ett individuellt problem när man får problem med arbetsmiljön. Och detsamma om man inte kan jobba vilka tider som helst, man kanske har ensamstående förälder, så blir det också ett individuellt problem istället för att säga det där löser vi med nattöppna dagis. Så att det är förskolor, förlåt. Så det är det har hänt mycket på arbetsmarknaden som har lätt gått ifrån en känsla av verkligen kamp på 70-talet och början av 80-talet. Och sen så har det ju sakteliga förändrats. Kampen finns där, men det har varit så starka krafter som har lett till en försämring. Och jag vet inte om jag får tid på 2 minuter att säga vad jag tror är de stora förändringarna. Jag kom in som vice ordförande på LO 1994. Då hade vi haft en lågkonjunktur under 3 år. En borgerlig regering som hade försämrats som svenska statens finanser. Någonting alldeles förskräckligt. Det var en internationell lågkonjunktur. Den värsta som 30-talet. Vi får en socialdemokratisk regering där vi fackligt inte alltid var glada över allt man gjorde då. För att man tvingades till också att dra tumskruvarna och göra förändringar. Just för att det var så hög arbetslöshet och så otroligt dåliga statsfinanser. Men med tiden, när vi kom ifrån det där en del, då kunde vi se att även en socialdemokratisk regering kunde börja komma tillbaka till förbättringar. Om jag inte ska vara allt för långt så säger jag 2006, då fick vi en borgerlig regering. Då hade vi en bra arbetsmarknad. Men den försämrades ju väldigt snabbt. Man förändrade A-kassan, man förändrade socialförsäkringarna. Första beslutet man tog var att lägga ner Arbetslivsinstitutet och den samlade arbetslivsforskningen. Så mycket blev förändrat och försämrat. Och när det sen 2 år senare kom en lågkonjunktur igen, då fanns ju inget skydd. Det fanns ju inget skydd och heller ingen politisk vilja. Så då gick det ju väldigt snabbt ner för. Och då hade jag ju hunnit bli LO-ordförande som några år. Och jag sett en, vi fick ju verkligen kämpa med näbbar och klor. Vi fick hitta nya sätt att jobba fackligt också. Med namnunderskrifter, med hundratusentals namnunderskrifter att lämna över till Littorin och försämringar i A-kassan till exempel. Och vi fick verkligen fundera över hur vi skulle kunna organisera oss bättre. För kraft i takt med att de försämrade A-kassan och så hade ju folk inte råd att vara kvar längre. Det var ju så dyrt att vara medlem i facket. Så att jag tänker att nu när vi har en socialdemokratisk regering, återigen ändra på det här och vill ha en stark arbetsmarknad, då har vi inte riktigt samma trygghet i bagaget som vi hade då för kanske 10-15 år sedan. Utan nu har vi en sämre organisationsgrad och vissa sektorer är ju väldigt låg kollektivavtalstäckning. Så historiskt kan vi se att vi hade ganska dåligt på 60-talet, 70-talet gick uppåt och sen jämlikheten ökade samtidigt. Sen började jämlikheten minska, vilket jag tror är en nyckel till att försämringarna kommer. Och sen, ja, så är vi förhoppningsvis på väg uppåt. Därför att vi trots allt har politiska beslut som är bra. Trots allt har fack som orkar fast man inte är lika väl organiserad. Men jag känner ju väldigt oro inför framtiden om det skulle vara så att vi, så får man inte säga här, att vi inte skulle vinna i en smart. Det är klart vi ska göra det. Men jag menar, det är verkligen två väldigt tydliga alternativ när det gäller arbetsmarknadens villkor.
Du var inne lite grann på LAS där, lagen om anställningsskydd. Och man pratar ju om att LAS är hotat eller vi har urholkat LAS. Vad pratar man om då? Vad är det man menar med det, Linda?
Jag skulle vilja knyta an till det som du sa, Vanja, om det här med att man lägger liksom det individen nu, inte kollektivet. Och det är egentligen precis det som har hänt med hela lagstiftningen också. Om man tänker då, om man tar allmän visstid som ett exempel, så är ju det en sån väldigt, väldigt bra lagstiftning för arbetsgivarens del att kunna precisionsbemanna arbetsplatsen, se till att man har så låg grundbemanning som möjligt för att sen kunna plocka in exakt de där timmarna när jag behöver ha någon. Och då står ju en enskild individ där själv med hela liksom det ekonomiska problematiken såklart. Så att det är den ena delen. Och sen har vi då det som jag var inne på lite grann om det som de senaste åren har uppdagats då, hur lagstiftningen ytterligare faktiskt inte genom förändringar i texter i lagstiftningen utan i förändringar i praxis och förändringar utifrån också vad då arbetsdomstolen dömer, så kan vi också se just förändringar i det som tidigare var, man säger så här, när jag blev fackligt aktiv, då om arbetsgivaren då ville göra en förändring på arbetsplatsen, en organisatorisk förändring, då begärde man en förhandling. Och så konstaterade man, innebär det här någon form av arbetsbrist? Är det någon som kommer bli berörd av det här? Kommer timmar försvinna? Hur ska det här gå till? Man var rätt överens om att vi gör det här i enlighet med turordning, vi liksom upprättar en turordningslista. Den som har längst anställningstid är inte den som i första hand behöver vara orolig. Sen kan det alltid hända saker som gör att man påverkas, men man behöver inte i första hand vara orolig för att man hade liksom ändå principen sist in först ut. Om man blev uppsagd så hade man företrädesrätt till återanställning, man hade uppsägningstid. Alltså det var ändå, får man väl säga, ett ganska bra regelverk för hur det här skulle gå till. Det som nu då egentligen lagen medger, det är att arbetsgivaren helt enkelt kan begära en förhandling om organisationsförändring och sen erbjuder man enskild individ en omplacering. Alltså vi har helt gått bort ifrån den här kollektiva tanken till enskild individ som får ett omplaceringserbjudande som kan vara då från heltid till deltid, från en dag till en annan. Och dessutom så är det ju, alltså man tittar på lagstiftningen som sådan, så känns det ju som att varför vi då från handelssida kräver att det här måste ändras också i lagstiftningsvägen, det är för att vi menar att det kan inte ha varit lagstiftarens intention när man skrev lagen om anställningsskydd att det var så här man skulle hantera den. För då borde man inte ha varit tvungen att också skriva massa paragrafer om just turordningsregler och om uppsägningstider och om företrädesrätt och återanställning. För då hade man kunnat slutat ungefär där vid paragraf 7 som reglerar omplacering. Och från början när vi pratade om den paragrafen så pratade vi om arbetsgivarens skyldighet att i första hand se över organisationen innan man sa upp någon. Det vill säga, finns det någonstans den här personen kan arbeta i organisationen innan den blir uppsagd? Nu används då den paragrafen exakt tvärtom. Hur kan jag göra? Hur kan jag använda den och erbjuda en omplacering så att personen själv får stå där med beslutet, så att säga? Och tackar jag nej till en omplacering, ja, vad händer då? Ja, då kan jag vara föremål för uppsägning oavsett hur länge jag har jobbat.
Det här är ett problematik som vi har uppmärksammat från fackligt håll. Men hur tror ni, eller vad tycker ni, finns det förståelse i politiken? Finns, för det är en ganska specifik fråga. Liksom. Hur ser ni den politiska perspektivet och även den här frågan?
Alltså där är det väl så här att alla frågor som är väldigt specifika, så är det ju såklart inte så att alla människor, gemene man, går runt och vet vad det innebär. Så där har vi ju en otrolig uppgift att förklara detta. Och det är väl lite grann det också som blir vårt uppdrag, att skapa opinion och förklara hur det ser ut. Sen har vi ju drivit den här frågan från handels sida, har vi ju drivit den både på LO-kongress och vi har ju haft ombud som har varit handelsmedlemmar på partikongresser och drivit frågan även där. Så att på så sätt så är det ju, den är ju känd så att säga, både inom LO som helhet och inom Socialdemokraterna.
Men jag skulle säga att det blir utan tvekan så att en socialdemokratisk regering skulle ge sig på den här frågan. Mm, alltså det här är inte, alltså alltså det finns ju en balans där mellan vad som är lagstiftning och vad som är kollektivavtal. Den svenska modellen handlar ju om att vi vill kollektivavtalsreglera det mesta, så har vi en grundtrygghet genom arbetsrätten som ger alla den tryggheten, utifrån den tecknar man sina kollektivavtal. Och det här är ju uppenbart att det är en stor del på arbetsmarknaden som inte har grundtryggheten. Och de som inte har det finns i branscher, handeln, hotell, restaurang, i viss mån i vården, där man inte har samma styrka heller som man kanske har i andra branscher. Kvinnodominerade jobb, där vi vet att man inte värderar jobben lika mycket. Så det här är ju en typisk fråga som jag tror att vi kanske är ganska trygga med att en socialdemokratisk ledd regering skulle ta sig an den här frågan. Vad vi vet är att Moderaterna skulle aldrig göra det. Och sen kan jag bli fullständigt galen när jag tänker på att många idag tycker att Annie Lööf är så bra för att hon visar fram ett mänskligt ansikte i flyktingpolitiken. Nu ska jag inte prata flyktingpolitik, men jag skulle säga att en sak som är oerhört viktig för att vi ska lyckas med att få trygga anställningar, det är en reglerad arbetskraftsinvandring. Jag kan säga att jag personligen har lite dubier mot partiets flyktingpolitik, men jag gör allt för att kämpa för en socialdemokratisk valseger. För en helt oreglerad arbetskraftsinvandring, det leder ju till att människor, arbetsgivaren tar ju in de som är beredda att jobba för lägre löner på ganska, om man nu säger, använda begreppet okvalificerade jobb. Och då blir det här företeelsen ännu större. Och Annie Lööf då, att hon är för en som kan uppfattas en mer human flyktingpolitik, det är för att hon egentligen är för den här totala friheten som marknadsliberaler är. Låt folk komma och låt dem konkurrera. Och hon har ju till och med sagt, eller Centern har ju sagt, att LAS ska undantas. Alla företag med mindre än 50 anställda ska undantas från LAS. Och då kan vi bara tänka, det du beskriver nu är ju ändå att vissa saker gäller ju för alla. Men då ska det helt undantas om man har färre än 50 anställda. Så det är en borgerlig regering och trygghet på arbetsmarknaden, det finns inte på världskartan.
De borgerliga partierna, de säger ju faktiskt att tack vare visstidsanställningarna så kommer vi att öka möjligheterna för till exempel unga och för tillträde till arbetsmarknaden. Hur ställer ni till det?
Alltså naturligtvis är det så att någon gång i tiden, har man en visstidsanställning så kommer den så småningom omvandlas till en tillsvidare. Det är inte så konstigt. Men däremot så är det konstigt när arbetsmarknaden är uppbyggd på att så många måste ha visstidsanställningar. Att man hade visstidsanställningar förr också, det var inget konstigt. Men det var framförallt provanställningar som var i tanken att leda till en tillsvidareanställning. Och vikariat såklart för folk som är frånvarande, att man tar in ersättare. Inte det som vi har idag, där folk år efter år går med visstidsanställningar. Och jag tror inte att jag känner ingen arbetsgivare som anställer någon på visstid för att vara snäll. Alltså det vill säga, jag har 100% bemanning men jag anställer en till för att jag är snäll. Utan man anställer för att man har behov av arbetskraft. Så att någonstans säga att det här skulle vara ett steg in och att man därför kommer in lättare för att det är en tidsbegränsad anställning. Nej. Det tycker jag är nonsens.
Nu har jag hittat en annan lyssnare kan man säga som varit här hela dagen. Vem har hittat?
Beatrice Rubeling.
Ja.
Och jag tycker att det har varit en hittills en fantastisk dag. med mycket intressanta ämnen och jag hade önskat att jag hade kunnat dela på mig och lyssna på fler seminarier.
Ja, för de var parallella.
Tre
stycken samtidigt. Ja. Jag sprang runt på alla.
Det gjorde det. Ja. Ja, jag hade gärna vilja lyssna på skolan. Och... Men det som jag tycker är allra viktigast idag, det är vår demokrati. Att vi måste vakna upp och stärka vår dialog tillsammans och samverka mycket mer, både när det gäller trygghet, polisiära insatser och så. Vi kan göra så väldigt mycket i våra bostadsområden och tillsammans, så att vi inte blir så ensamma. Och sen värna verkligen om vår demokrati. Det är nog absolut det viktigaste, tycker jag.
Det var bra slutsatser för dagen, tycker jag. Tack så mycket, Mia.
Tack. Mm.
Ja, det här var alltså del ett av det som heter Trygghetsdagen, som var en dag i juni där man diskuterade trygghet ur olika aspekter. Och det här var alltså ett samarrangemang mellan Socialdemokraterna i Tyresö, PRO i Tyresö och ABF. Och alla dessa tre föreningar är medlemmar i Tyresö närradioförening. Tycker ni att vi ska banda fler såna här seminarier, så är det bara att kontakta oss på Tyresöradion. info@tyresoradion.se. Det här var alltså del 1 av 3. Så att ni som är intresserade av de här frågorna, leta upp de här programmen på tyresoradion.se.